Hej och välkomna till Hampus och Davids. Nej, just det. Nu har vi bytt namn.
Yes, finalized.
Vi gör om den här då. Hej och välkomna till Beyond Sport.
David och Hampus podcast.
Bror.
Hampus och Davids podcast. Det är någon form av freudiansk eller härskarteknik jag försöker med det. Men okej. Hampus och Davids podcast är det.
Japp. Nu, förra veckan diskuterade vi det här. Nu är liksom blixtsnabbt har vi ändrat nu till att vi är Beyond Sport.
Mm. Jag tycker att det har satt sig i samhället så att säga. Hoppas jag.
Och vi har även fått in förslag på liksom en ny grafisk design här. Jag vet inte om folk har lagt märke till det, men jag har en otroligt vacker framsidebild och nya bilder på varje avsnittsbild också.
Ja, jag tycker att det känns väldigt proffsigt, nästan för proffsigt. För så länge man, det är som att spela i lagsport, så länge man spelar i dåligt lag så kan man, behöver man inte prestera så mycket. Ju snyggare liksom startbilder vi har och så, desto mer behöver vi prestera. Så att får vi en proffsjingel nu bara om någon lyssnar och skickar in det, då vet inte jag om jag kommer få.
Då finns det ingen ursäkt längre.
Nej.
Okej, vi vill inte ha proffsiga jinglar.
Nej, för då måste vi liksom ta reda på info om gästerna och sånt där.
Ja, dagens gäst Dino Pita.
Yes, från född i Sarajevo, Bosnien, Herzegovina. Basketspelare, spelar i Sveriges landslag och i Södertälje Kings för närvarande.
Din presentation kommer vi att få höra nu.
Ja. Vi kommer hoppa direkt in i presentationen av Dino Pita så fort han har kommit in i studion, tänker jag, eller? Dino Pita är basketspelaren som föddes nådens år 1988 i Bosnien och Herzegovina. När kriget bröt ut 1992 så bodde han med familjen i Sarajevo, men familjen tog sig till Kroatien och sedan till Sverige. Som 15-åring blev Dino uttagen till det svenska juniorlandslaget i basket, ett val som inte då var helt självklart till en början. Dino spelar idag i Södertälje Kings och har tidigare hunnit med att representera flertalet klubbar i Europa, bland annat länder som Belgien, Polen, Rumänien, Litauen och Slovakien. Senaste titeln bärgades i Slovakien då Dino blev slovakisk cupvinnare. 2009-2010 hade Dino basketligans bästa straffprocent på 89,23%. Två säsonger senare, 2011-2012, var Dino i SM-final och förlorade tyvärr, men vann ett silver. På en trepoängsutmaning 2016, där man skulle skjuta 100 skott från trepoängslinjen, satte Dino 94 stycken, varav 51 stycken var i rad. Förebilden är Michael Jordan, Reggie Miller och Ray Allen. Bästa basketminnet var att få representera Sverige i basket-EM 2013. Kuriosa om Dino är att han är en sneakerfantast på gränsen till manisk, med skor som har bättre levnadsstandard och fler försiktighetsåtgärder än vissa barn på Södermalms förskolor i Stockholm. Dino betyder blomma på italienska och i Sverige finns det 1900 män som heter Dino. Hans bror Farouk Pita är coach för NIP Gaming som är stora inom e-sport. Och avslutningsvis ska jag berätta lite om Södertälje Basketbollsklubb. 1963 registrerades Södertäljes basketklubb hos KFUM. KFUM som står för Kristna föreningen för unga män. Men redan 1968 valde KFUM att lägga ner basketsektionen på grund av tunga ekonomiska bekymmer och, som de skrivit i protokoll, lite för glada fester för deras smak. Och kvar stod 25 spelare utan förening, men de frågade om de kunde få ta över utrustningen som tillhörde KFUM. Detta var ett gäng matchkläder för herrar och damer, 7 basketbollar, en bollpump, 5 foulskyltar och en flodhäst. 10 år senare, 1978, vinner herrlaget sitt första SM-guld mot Alvik och resten är idag det vi kallar historia. Något som dagens gäst är med att skriva. Välkommen Dino Pita.
Tack så jättemycket.
Vad missade vi?
Missade ju, du tog med att jag vann ett silver men glömde att jag vann 2 SM-guld.
Oh, när var det här då?
Alltså det året jag vann, eller vi kom 2 år då, året efter vann vi SM-guld. Och sen åkte jag utomlands 2-3 år, så kom jag hem igen 2016 och vann SM-guld igen. Så 2013 okay. Var jag SM-guld och sen 2016 var jag SM-guld. Men det är okej. Okay. Men det var så roligt att du tog med att jag vann silver. Men jag vann ju 2 SM-guld.
det är ju en form av härskarteknik som David har.
Okej. <Okay.
laughs> Jag försöker bara trycka ner dig.
Okej, okay, härligt, härligt.
Jag har verkligen försökt ta reda på. Men det är stökigt med info. Du har också varit ute och rest väldigt mycket.
Ja, exakt. Det har varit många ledder på kort tid också.
Berätta om det. Är det här någon form av Europas liksom basketklimat, eller varför har det blivit så många klubbar och så kort tid i varje klubb?
Ja, men det är ju lite annorlunda från... alltså om man jämför lite med fotboll så skriver man oftast ganska långa kontrakt. Man skriver 5-årskontrakt i en och samma klubb och sen blir man utlånad och lite sådana. Det finns transferfönster i fotboll på ett annat sätt. I basket finns det inga transferfönster. Det finns, fast det är typ en månad innan slutspelet börjar, vilket är då i mars, april oftast. Så då kan man ju byta lag lite hur man vill. Okay. Och sen varför jag har bytt lite då och då, det är väl för att situationen har väl kanske inte varit de bästa jag har varit i. Eller så jag känt av att, att det skulle vara roligt att pröva någonting nytt. Så det var lite därför.
Men hur långa, för du har varit i nästan ett halvår per klubb eller en säsong?
Så att jag har varit i Belgien i 2,5 år. Så där var jag nästan tre säsonger. Då. Och det halva året då var jag i Bryssel och så bytte jag till ett polskt lag, Krosno heter de. Och där var jag den andra halvan av säsongen. Då. Och sen efter det var det Rumänien. Och där var det lite ekonomiska bekymmer, så då var jag tvungen att bryta på grund av det. Och så kom jag till Litauen det samma år. Då. Så har det varit.
Mm. Men skriver du längre kontrakt då, eller skriver ni halvårs- eller års- säsongskontrakt?
Ja, liksom? man skriver säsongskontrakt, ett år. Ah, okay. Oftast, nu har man börjat med lite att man skriver 1+1 då. Så att ifall du spelar bra så vill ju klubben låsa dig så att de har det till nästa år. Det är lite sådana där grejer de gör, så att det är lite fult.
Men får jag stanna kvar där? Du sa att det var ekonomiska problem i Rumänien.
Ja.
Vad hänt? Ta oss igenom. Du dundrar ner till Rumänien någonstans och det är liksom, det lovas guld och gröna skogar till en början, eller?
Precis, så är det. Så att vet du, jag åker ner till Rumänien, tar med mig faktiskt en annan svensk spelare också från landslaget. Vi åker dit och allting är väl helt okej till en början. Och sen börjar de tappa lite sponsorer liksom. De pratar hela tiden om att vi kommer lösa det, det kommer gå bra, ni kommer få alla pengar och sådär. Och så går det en månad och de är lite sena. De ger oss lite grann av den lönen vi skulle få. Så det är inte hela lönen, det kanske är 30% då.
Hur ges den, om jag får fråga?
Ja, hur den ges?
Är det bruna kuvert?
Ja, det är kuvert, absolut. Men det är ett kontrakt som man skriver på som man har fått där, lite sådana grejer. Så jag har ingen aning om hur det har gått till i bakgrunden. Men, det är lite sådana grejer. Och vet du, och sen... Ja, sen blir bara mindre och mindre pengar och de lovar och vi ska precis skriva ett avtal med en jättestor sponsor, läkemedelsföretag, typ rumänska AstraZeneca, typ, om vi säger så. Och sen händer ingenting till december, då var jag där 3 månader och så ledsnade jag och den andra svenska killen. Och,
då kan man bryta den, då har ni en agent som liksom hjälper er.
Att, exakt, alltså det står i kontraktet, ifall de är sena, oftast 2 veckor, så har man ju rätt att bryta kontraktet oavsett.
Okej. Vad händer med de pengarna sen? Ser ni inte röken av dem då? Då får ni bara ta den smällen.
Ja, så här har det gått till då. Alltså. Så då lämnade ju alla importer. Rumänerna stannade kvar. Och, det slutade med att de förlorade varenda match med 30-40 poäng, vilket är enormt i basket. Så att de spelade inte ens kvar alltså alla matcher. Alltså, de hoppade av ligan. Och så gick de i konkurs. Inom situationstecken.
Så att
det funkar i Rumänien på det viset. Att man går i konkurs, klubben byter namn till nästa år. Och sen kommer de upp i ligan igen. Men alla liksom så här, skulder och sånt, det bara liksom skrivs av.
Det var
lite snyggt av dem. Så var det.
Okej, så då får ni liksom bara, då får ni bara ta den smällen.
Ja, de där två, tre månaderna som vi var där så spelade vi mer eller mindre helt gratis. Men... så att det var så var det för oss, men det var ju andra rumäner som de var sena kanske ett helt år. De har liksom en hel årslön som de inte hade fått betalt. Så att för dem var det ju mycket mycket större smäll. Och lite amerikaner från tidigare också så.
Men det känns som att det händer ju någonting med trovärdigheten då till nästa säsong också. Det borde ju vara svårt att få dit importer med det track recordet.
Ja, absolut. Det är ju så det har varit, men de lyckades på något sätt även i år då få dit importer och sen hade de. Sen bytte de namn och så fick de liksom som att det var staden som sponsrade. De hette, fan vet jag, vad kan man säga? Ja, jag vet inte. Och nu händer det samma sak igen. Staden gick ur, sponsringen och alla amerikaner och importer lämnade. Och nu ska de börja om från division 3 eller 4 eller ända från början igen. Så det blev lite samma sak igen. Ja. Men det är väl lite så med hela den ligan. Det finns 2-3 lag som betalar väldigt, väldigt höga belopp eller stora pengar och sen resten är liksom Det kommer att gå liksom.
Mm. Jag spelar ju handboll i Frankrike här och har en vitrysk i mitt lag som har spelat i Dynamo Bukarest.
Ja, exakt.
Och han har ju berättat att det är exakt likadant liksom. Ja, att de, när de inte tycker att det går bra eller tillräckligt bra, så liksom börjar de att prata om att här kommer inte betalas ut någon lön, och sen får man kriga för det. Och så, ja. Det verkar som att det sköts ungefär samma sätt i alla sporter.
Ja. Men det är lite så här med just de här, nu vill jag inte liksom dra ett streck över alla, men de här länderna jag har varit i lite på, öststatsländerna, Slovakien, Rumänien, lite även Litauen också. Och det har hotats med att om vi inte spelar tillräckligt bra så kommer de dra lönen. Liksom. De hotar också. Men Belgien, det är ju liksom, det är ju Frankrike, lite samma sak där. Det är alltid under kontroll. Liksom.
Hur har det varit att bo i de här öststatsländerna? Får ni en schysst lägenhet och liksom lever bra, eller är det...
Alltså det är ju inte de bästa, om vi ska vara helt ärliga. Alltså jag har ju inte haft något problem. Jag gillar ju kanske lite så här, när man är utomlands och i sån... Jag förväntar mig att det ska vara ganska gruvigt liksom. Att det ska vara lite betong. Och att det ska vara... Man får kämpa liksom för det. Men i Rumänien var det ju ganska kast, om jag ska vara. Jag hade ett tåg som åkte utanför mig liksom, varje kvart, kändes som. En riktigt så här gammal tåg med så här ånglok. Mm. Man hörde den hela tiden. Och skakade hela byggnaden. Typ. I Litauen var det helt okej. Okay. Det var ganska stor lägenhet, en trea liksom. Och i Polen var det kanske finaste av de länderna. Där var det helt okej. Okay. Där var det en ny produktion. Bara att internet var väldigt, väldigt långsamt. Men annars var det helt okej.
Okay. Vilken av de här länderna har varit bäst att bo i då, rent livskvalitetsmässigt?
Kvalitetsmässigt, alltså i Polen, så det är byar jag bott i, liksom i Krosno, som i Polen då, det är väl väldigt liten by, på kanske 30 000 där. Samma sak i Litauen när jag spelar för Juventus, heter laget då. Där bodde det 10 000 invånare, så det är inte... Men ja, så fall har det varit Slovakien då, Levice. Det var ju en jättefin lägenhet. Viss liten stad, men det var ganska nära till Bratislava och relativt nära till Budapest också. Så att där var det väl vart lättast att bo. Om vi inte tänker på Belgien. Belgien är ju 10 gånger bättre än andra.
Apropå, jag tänker mig att vi kan hoppa tillbaka lite. Nu har vi sett vart du har hamnat. Men jag tänker mig att vi skulle vilja ha lite bakgrund om det. Jajamän. Hur du växte upp och hur du hamnade. Jag nämnde det att ni flyttade till Kroatien under när kriget bröt ut. Så du kanske kan ta oss igenom din bakgrund, hur du hamnade i Sverige och började med basket. Så.
Ja, det var väl, ja, absolut. Så att 88 föddes i Bosnien då, i en liten stad som heter Foča. Pappa är från där i Krokarna, mamma är från Sarajevo, så mamma arbetade där. Flyttade senare med familjen till Sarajevo. Kriget bröt ut, som du sa. Och sen... Då var vi tvungna att fly till Kroatien, och det var väl några månader strax efter att kriget började. Och i Kroatien var vi ungefär, om jag minns rätt nu, ungefär ett år då. Och sen pappa hade en släkting i Södertälje faktiskt, som tyckte att det var väldigt, väldigt bra, och i Sverige och så. Så vi åkte hela familjen dit till Sverige, som tog in väldigt många flyktingar från Bosnien på den tiden. Först fick vi bo i en flyktingförlängning i Flen. Nu vet jag inte hur länge, men jag kommer verkligen ihåg lite små bilder. Många var där i Flen då. I väldigt, väldigt små rum bodde vi, en hel familj. Liksom, ja, vad kan det vara? Som en hytt liksom, på en Finlandsfärja. Typ. Den bilden har jag. Nu vet jag inte om det är, men det var den bilden jag har. Och vi bodde väldigt enkelt då. Och sen... var det väl dags att åka vidare, och då flyttade vi till Södertälje. Och vi bodde hos min pappas kusin då först. Kommer inte ihåg exakt hur länge, men det var väl något år eller sånt innan mina föräldrar fick något jobb och kunde börja försörja då. Vilket inte var speciellt lätt för dem, med tanke på att de kunde inte språk eller någonting. De kan knappt engelska, eller de kan inte engelska. Det var ju Jugoslavien, det var ju kommunistiskt. Liksom. De lärde sig ryska i skolan, det var inte så att engelska var... Så vi fick ju ta liksom små steg där i början för familjen. Och sen började jag skolan då när jag var 7-8 år, och det var då jag blev frälst i basketen då. Kom som Södertälje Kings spelare till skolan och gjorde lite så här PR, och det var då jag såg väldigt alltså, såg upp till dem. De är väldigt långa och så. Så började vi spela lite och sen tyckte jag, ja, det är det här jag vill hålla på med. Liksom. Sen var ju basketen också ganska stor i forna Jugoslavien, så att det blev en ganska självklar väg också att ta.
Okej, men du hade liksom ingen förälder eller släkting eller så som hade hållit på med basket, utan du varit influerad av att det kom några till skolan? Och...
Ja, men precis. För pappa håller ju på med handboll, så som ni gör. Så att, det är ju hans. Han ville väl att jag skulle kanske gå den vägen helst. Men de lät mig liksom gå, ta liksom vilka... Ja, de brydde sig inte speciellt mycket. Så det blev basket. Jag hade faktiskt ingen förälder eller någonting. Det var handboll liksom pappa håller på med. Och han var väldigt, väldigt... han satt i styrelse eller i bosniska lag där nere. Så att...
Jag tänker direkt på det här, inte så mycket med sport att göra, men vad liksom du som har levt igenom i sådana fall hela den här processen med flyktingboende och sånt, hur ser du på det som har varit de senaste åren med all skit med liksom folk som har bränt ner flyktingboenden och Sverigedemokraterna och allt det här?
Ja.
Känner du någonting personligt?
Nej,
liksom?
jag känner faktiskt ingenting personligt. Jag var ju väldigt, väldigt liten när det där hände, så jag har väldigt svaga minnen och jag kommer verkligen inte ihåg det. Tänk mig att mina föräldrar gör det mer i så fall. Jag själv har inga sådana där politiska, liksom, att jag känner det ena eller andra.
Hur ser du tillbaka på den tiden? Jag vet, du var typ 4 eller 5 år när du hamnade i Flen, gissar jag. Har du några direkta minnen förutom att ni bodde som i en hytt, finlandsfärja hytt? Eller har du något andra? Att man liksom hängde med massa olika barn? Eller var det liksom stressade föräldrar? Att det tog, alltså, att man blev stressad av den tiden? Eller hur ser du på det?
Så mycket kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tänker väl mer att... alltså nu i efterhand så kan man ju tänka liksom så här, det var ju väldigt lätt liksom så här, vad vi åt och sådana där grejer. Och vi spelade mycket kort och så. Det var typ, alltså, vi åt ägg kändes som varje dag. Det är liksom, det kändes som i alla fall. Det fanns inte så mycket. Det fanns ingen liksom kött eller någonting. Utan vi fick ju ta det de gav oss. Kommer jag bara ihåg att man hängde väl med de äldre. Alltså pappa tog med oss och de höll på att spela schack och lite sådana, du vet, som äldre män gör. Liksom.
Mm.
Det var de minnen jag har, mer än det har jag.
Har du någon minnen av att det röktes mycket när du var ung?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Inte i Flen i alla fall, men i Bosnien när jag var och hälsade på där strax efter kriget. Det var mycket sånt då.
Men det är nästan otrevligt att inte röka inomhus.
Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt konstigt att inte göra det.
Men okej, då är det alltså, du går i skolan i Södertälje, blir lite såld på basket.
Stämmer.
Är det problemfritt för er eller dig att börja med basket? Liksom? Det är inga ekonomiska bekymmer för dina föräldrar har fått jobb och sådär. Eller vad händer härnäst?
Ja, men basket är väldigt, väldigt billig sport. Det är inte hockey eller tennis eller vad det är. Så att, det kostar inte alls speciellt mycket för varken mina föräldrar att börja med det. Inte vad jag kände av i alla fall. Jag tror också att de skyddade oss väldigt, väldigt mycket från det, mina föräldrar. Vi kände aldrig av den här tuffa tiden rent ekonomiskt som man nu skulle göra. Då. Så att vi blev väldigt skyddade. Jag kommer ihåg att mina kompisar fick Gameboy, det var ju det som hade kommit ut på den tiden. Och då var jag väldigt, väldigt ledsen för att jag inte hade fått den. Och så kommer jag ihåg att mamma kom och hade köpt den. Liksom, så här. Och jag har ingen aning var hon hade fått de pengarna ifrån mig på den tiden. Men nu var det att hon städade liksom extra hos någon. Och det, så bara för att få in lite, ja, en 500 för att kunna köpa mig en Gameboy. Så att, det har jag fått återberättat nu i efterhand. Men som barn så har man ju inte, man har inget samvete. Liksom. Man vet inte det. Man har ingen koppling till pengar alls.
Nej.
Hur har den här barndomen format dig idag på något sätt, känner du?
Ja, det har väl... Jag vet inte hur... Den har ju format mig säkert väldigt mycket. Jag vet inte hur jag hade varit annars, men... jag vet ju att jag fick ju ta hand om mina bröder väldigt mycket när jag var liten. Båda föräldrarna var ju tvungna att jobba väldigt, väldigt länge. Så jag fick ju... Jag kommer ihåg att jag fick ju plocka dem från skolan och så. Jag vet inte hur det formar mig, men jag har blivit lite mer omtänksam på något sätt. Alltså att man tänker mycket på, man är lite orolig om sina bröder eller familj eller lite på det viset. Liksom. Jag vet, det är svårt att svara på hur.
Men att du, var du tvungen att ta ansvar från en tidig ålder då? Eller hur?
Ja, det var jag absolut. Jag var absolut väldigt tvungen. Väldigt, väldigt tidig ålder. Pappa, vet du, han åkte tillbaka till Bosnien precis efter kriget slutade. För just för den ekonomiska biten. Han hade väldigt bra jobb där nere redan innan. Så att, han kände väl att han kunde försörja familjen bättre alltså där nerifrån än vad han gjorde här då. För han var ju ganska gammal, han var väl strax över 40 och kan inte språket, kan inte det här, och jobben var ju inte, det var inte så lätt för honom att hitta jobb. Alltså han bodde där ända tills jag var, ja, vi säger att jag var från 7-8 år tills han var, tills jag var 15 kanske, så det var 7-8 år han bodde där ungefär.
Men hur löste ni den kommunikationen då? För jag tänker mig att i den åldern så är det kanske viktigt för alla barn, oavsett vad man är för kön, att ha båda föräldrarna närvarande.
Precis, så att ja, det blev ju mycket så här, sommarloven var ju väldigt långa och de var ju i Bosnien hela. Och sen var ju något vinterlov då vi fick åka ner då också. Sen var det ju mycket av telefonsamtal och så. Så att det var inte som nu liksom, om man kan skypa och, eller ja, FaceTime, vad som helst. Det var ju mycket vanliga klassiska telefonsamtal liksom.
Ja, precis. Och ringa då var man inte tvungen att göra ett värdetransportrån om man skulle ringa mer än 5 minuter utomlands. Liksom.
Precis. Men även nu om du ringer till Bosnien är det väldigt, väldigt dyrt.
Tänk ja, det är så. Tiden.
Ja, det är det. Det är inte EU-land eller något sånt där. Så att, absolut.
Jag vet inte, du kanske inte har flyttat så mycket när du väl kom till Södertälje, men det finns ju någon form av rotlöshet i att dras upp från sitt barnhem och sen flytta till Kroatien och till Sverige och olika delar i Sverige. Och sen så, om man ser på hur du har levt som vuxen, så finns det en viss rotlöshet i det också. Kan du sakna att ha en fast plats, eller kan du tycka att det är härligt att vara rotlös?
Det är väl kanske där kanske alltså svaret på det, hur det har format mig, att typ när jag åker utomlands nu, att jag känner inte att jag är i behov så mycket, alltså att det är lätt för mig och vet det bara vad ska man säga, alltså vissa får en hemlängtan, vissa får liksom så här, för mig är det väl väldigt lätt att liksom så här, ja, när jag väl kommer till Rumänien och bor i en jättedålig lägenhet, alltså det är lätt för mig att bo där, fast att många andra hade bara känt att nej, jag kan inte bo här. För att svara på din fråga, så ja, det är väl lite så med, alltså jag har ju ett hem här i Sverige och det känns ju väldigt hemma. Sen, det är ju det här som är mitt hem, jag känner inte att Bosnien är riktigt, det är där jag kommer ifrån, men ja, själva roten känns ju att det är här liksom.
Jag förstår, men det är också intressant att du har tagit det till din fördel att inte ha den här behovet av att hemma är i Södertälje, utan du blir, hemma blir snabbt där du lägger dina nyaste sneakers.
Liksom. Ja, men exakt. Det är lite så. Det är lite så. Ja. Så att, ja, det är väl någonting jag har fått med mig liksom från barndomen. Så det känns bra.
Vad är det du blir stressad av då?
Vad blir jag stressad av? När man har... alltså, det är väl typ så här, när man bokar tid för någonting och sen inte kommer i tid, eller man väntar på någon annan som man behöver ha med sig för att ta sig till ett ställe där man bokar tid. Så det, förstår du, lite sådana där grejer jag är stressad.
Du tycker inte om att umgås med folk som är tidsoptimister?
Nej, det har väl lite svårt. Speciellt om man har bokat för någonting.
Ja.
Typ som nu när jag fick sms klockan 10, det var perfekt. Det kom inte en minut över tid, det kom perfekt. det är det.
Ja. Jag blir ju allergisk mot folk som inte kommer i tid. Alltså, jag kan bli direkt otrevlig.
Ja, exakt. Nej, men jag förstår det är lite gemensamt för det. Det är väl det som gör mig lite stressad. Så här, men så matcher och sånt gör mig inte speciellt stressad.
Ska vi inte tappa tråden här heller? Går du någon form av basketgymnasium, eller hur fungerar liksom, hur är Södertäljes nätverk med basket där? Är det proffsigt liksom med ungdomslag, och hur ser det ut?
Så när jag väl började, när jag var 7-8 år där, så fanns det en stadsdelsverksamhet då. Väldigt, väldigt proffsigt var det på den tiden. Det var massa barn, delade upp sig i olika, vad ska man kalla, stadsdelsklubbar då. Så mitt lag hette Södertälje Rams då, och det var den delen då i Västergård då, där jag kommer ifrån. Och sen mötte man Bulls och Rhinos och lite sådana där, de kom från lite olika delar och så. Så det var ganska många klubbar, vi var 10-15-tal. Så det var superkul. Och sen när man blev lite äldre och kom upp i högstadiet, så fanns det ju basketklass som man började. Och då hade de, och innan det, när man gick i 5-6, då hade de ju sållat ut. Så alla de här stadsdelsverksamheten, då byggde de ett lag för det. Vilket kallades All Star, SVBK All Star. Så då SBBK All-Star pojkar 88. Och då hade de valt ut 15 spelare, de 15 bästa spelarna ur alla de här stadsdelsverksamheten. Och gjort ett lag av det.
Okej, okay. Det låter inte super svenska folkhemmet över det.
Nej, men exakt. Så att alla andra liksom som inte kom med, ja, vad gjorde de då? Liksom så här, ja, de bara försvann, liksom. De fick byta sport med. Alltså, det var så det kändes. Så att där kommer jag ihåg att jag hade så extremt ångest. För jag älskar ju verkligen basket. Och blir jag inte utvald nu till All-Star, då liksom så här, ja, vad gör jag då? Liksom, slutar jag spela basket med det här? Så att som tur var så var jag ganska skicklig redan då. Så, att, så jag kom med till SBBK All-Star och sen började jag senare i högstadiet då. Och då började du i basketklass 7, 8, 9. Och sen var det ett gymnasium då, Igelsta gymnasium, som var ett idrottsgymnasium då. Där man blandades med basket, hockey, fotboll, handboll och så vidare.
Just det.
Så var det. Hur kombinerar du den här seriositeten som börjar påta med basket och skolgången?
7, 8, 9, då var det ju... Jag ska säga att jag hade föräldrar, du vet, liksom så här invandrarföräldrar, de är ju väldigt måna om att man går skolan och att man får väldigt, väldigt bra betyg. Mm. Så att jag var ju mer eller mindre piskad att lägga skolan först och att det skulle gå väldigt, väldigt bra. Typ sådana här utvecklingssamtal, jag vet, jag hade så ångest varje gång för det. Jag ville absolut inte att läraren skulle säga något dåligt, att jag var dålig i skolan eller att något ämne var dåligt. Så det kommer jag ihåg. Så att skolan gick ju först 7, 8, 9. Ettan, tvåan. Så när man blev 18 då började det liksom så här. Då fick man ju säga sitt lite. Och då började jag ju gå över lite till basketen. Och så fick jag ju en reality check då, när jag väl började gå över till herrlaget och Södertälje Kings. Under sommarperioden så hade jag inte tränat speciellt mycket. Jag var lite, det var mycket roligare att gå ut och hänga med kompisar och lite så, när man var 17-18. Och sen sen hade vi ett test då, 1 augusti. Och då hade jag precis skrivit på för Södertälje Kings då, här laget. Och då hade vi testat ett Cooper-test. Och då sprang jag in på, vad springer man i? 14 minuter sprang jag in nästan på. Ja, det var ju väldigt, väldigt långsamt för er som vet.
Ja, det var lite väl mycket Burek och Slivovic. Ja,
exakt, det var väldigt, väldigt långsamt. Och eftersom jag var ung så skulle ju coachen göra ett exempel av mig. Och så då fick jag ju ha morgonträningar klockan, det var ju innan gymnasiet började, så det var ju 7 på morgonen, bara springa med en fystränare ute på Södertälje IP då, i en timme tills jag klarade under 11.30 eller 12, kommer jag ihåg, under den tiden. Och det höll ju på i 3 veckor, och då verkligen, det var då jag tog, det var där var det att det bara gick över till att jag började ta allting seriöst istället.
Men vad proffsigt av den där tränaren ändå på något sätt, tycker jag, för att hade man sett mellan fingrarna där och tänkt, nej, men han kan slip through det här ändå. Då tänker jag att man kanske hade fått ett mindset av att jag kan komma undan med det här.
Ja, men så hade det säkert varit. För det var också en liksom så här period var att liksom, ska jag sluta spela? För jag hade så här, jag orkar inte gå upp klockan 6.30 för att springa sjukt. För jag hatar att springa. Alltså springa efter en boll, det kan jag göra hur länge som helst. Men ut och springa utan mål, eller bara springa runt ett IP, alltså, det gillar jag absolut. Och då vet jag, var det verkligen... Han fick mig verkligen att börja springa. Och sen var det liksom så här, ska jag sluta med basketen eller ska jag inte? Och så valde jag inte göra, då var det väl bara att göra som han sa.
Hur fort fick du vara med och spela där? Var det någon form av infasningsperiod, eller var du på den nivån redan direkt?
Nej, det var absolut en infasningsperiod. Så att första året fick jag inte spela någonting alls. Fick väl hänga med på några bortamatcher, vilket jag tyckte var superkul då. Du spelade inte så stor roll liksom. Då fick jag vara borta från skolan och det gjorde saken ännu bättre.
Vilket år är vi på nu, Dino?
Vi snackar om, det här är, så jag var 17, 18, vi snackar om 2006-07 då.
Ja. Så trean på gymnasiet ungefär?
Trean på gymnasiet, precis. Så det var ganska coolt då liksom, att man var här spelare. Och det står lite i tidningarna om en och lite sådana grejer. Så att det året, det fick jag inte spela alls. Alltså någonting, någon match kom jag in. Jag gjorde mina första 2 poäng där i basketligan mot Sundsvall Dragons. Det kommer jag ihåg. Mer än det kommer jag ihåg det året. Sen andra året var väl där jag fick, då bytte de tränare och där han gav mig lite fler minuter. Där fick jag, började väl få spela lite.
Var det där tills det här SM-guldet då eller?
Ja, i Södertälje var jag till 2013 precis. 2012-2013, den säsongen. Och sen fick jag ett erbjudande då från Liège i Belgien.
Okej, okay. Men när märkte du under den här skolperioden att du hade någon form av talang för det här, eller att säga, okay, det här, för du sa att det var den här talanggrejen var en grej, men det kändes inte på dig som att det var självklart att du skulle komma med i den.
Nej, jag kände väl ganska tidigt redan att jag var, alltså just i den här stadsdelsverksamheten, att jag var ganska mycket bättre än de andra. Men sen liksom när man kommer upp i tonåren, då börjar fysiken spela en roll. Och jag utvecklades väldigt sent jämfört med alla andra. Så att då halkade jag efter just för de fysiska förutsättningarna. Och sen när vi väl blev 16 år, U16 SM. Där vann vi hela SM då, som med Södertälje. Och där blev jag framröstad till turneringens bästa spelare, MVP då. Och då fick jag min chans, första chansen då med U16-landslaget. Och för att poängtera, jag var fortfarande inte svensk då.
Okay.
Så att svenska landslaget styrde upp svenskt pass till mig och hela min familj det året. för att jag skulle vara med. Den är ganska sjuk.
Ja, verkligen.
Men då hade jag ändå bott i 10 år i Sverige. Så att jag vet inte varför mina föräldrar inte sökte om att få alltså, medborgarskap tidigare. Men så att det var ju inte så att de bara gav bort det. Jag hade ändå bott liksom 10 år. Jag hade ju allting liksom redan klart.
Okay.
Det var bara att de försökte få fram mig, alltså framför alla andra som också sökte. Så det gick ganska snabbt då. Mm.
Om vi ser tillbaka på hela den här tiden då. Vi brukar ju fråga våra gäster vad de har för vägskäl i livet. Där det tog en viktig liksom, punkt i livet där man gick åt ett håll. Och det hade också kunnat gå åt annat. Du nämnde ju lite att du fick ut och träna och att det var viktigt för dig där tidigt morgon. Men har du något annat, någon annan punkt som du känner verkligen liksom definierade vägskäl i ditt liv för dig?
Lite senare så fick jag en tränare som betydde väldigt mycket för mig. Vedran heter han. Och han fick ju verkligen igång mig och alltså, tränade väldigt mycket individuellt med mig. Och det var där jag började se alltså, resultat väldigt snabbt. Och där gick jag från att typ inte spela alls speciellt mycket i Kings till att spela väldigt, väldigt mycket och inom 1-2 år vara alltså en landslagskandidat av färdlandslaget. Och det här var då när jag var runt 20 år.
Okay. Mm.
Så att det var väl där ungefär.
Vad hade han som liksom nådde dig då som kanske andra inte hade på samma sätt?
Så ett, han är ju själv också från Bosnien. Så att det blev en kontakt direkt när han kom till Södertälje. Han kom ju som spelare till Södertälje. Han fick själv inte, han var 32-33 år när han kom till Södertälje som spelare. Så han var väl redan, hans karriär var mer eller mindre redan över. Han kom hit för att han hade sin tjej här då. Och sen fick vi kontakt båda av Bosnien, båda, alltså min mamma är från Sarajevo och han är från Sarajevo. Och liksom det blev en kontakt direkt. Och han såg mig liksom mer som sin lillebror så att vi började väl träna. Han tränade mig då. För att han själv ville ta nästa steg och bli tränare. Och då såg vi att alltså Södertälje Kings dåvarande tränare, Torbjörn Garke, hur mycket vi tränade ihop. Så att, då ville han också liksom ge mig lite extra minuter bara för att han såg hur mycket jag verkligen ville brann för det. Och han såg också hur mycket alltså Vedran då hjälpte mig. Och han såg att han kom med nya idéer som han också kunde tillämpa senare. Vi tränade på och det gick väldigt bra. Och sen året efter då behövde Torbjörn Gerke en ny assisterande och Vedran hade lagt av. Då tog han in honom som assisterande. Och nu kan jag dra lite kort om Vedran då. Så tog han in honom som assisterande och Vedran var då assisterande till honom i 2 år. Sen blev han head coach för Södertälje Kings och det var honom jag vann SM-gulden med. Så han var min coach senare. Och han var coach då i, vad kan det vara, i 6-7 år. Vann 4 raka SM-guld i Södertälje. Och sen blev han herrlandslagscoach. Så att han blev alltså förbundskapten.
Okay.
Vilken jävla resa.
Ja, jag förstår vilken resa han. Så att från att träna mig liksom så här, individuellt till att bli förbundskapten i svenska A-landslaget till att nu liksom coacha ett av de bättre lagen i Belgien. Liksom.
Okay.
Så att, han är värsta resan.
Vad hade han som var speciellt då? Varför liksom, vad gjorde honom framgångsrik?
Nej, men hans driv, absolut. Och han la ju ner väldigt, väldigt mycket alltså energi, tid. Han var ju själv spelare. Han spelade själv i ett bra lag. Och han har haft ganska mycket coacher. Så han tog lite små delar från alla coacher och byggde till sin egen filosofi. Och det var ganska nytt i Sverige. Och det var mycket liksom så här. Man tränade väldigt mycket. Det var mycket scouting och mycket videogenomgångar. Och spelarna man spelade mer, det var inte så fritt, utan jag ska inte säga att man var en robot, men det var ganska kontrollerat, det var väldigt struktur i det. Vilket gjorde att det var ju ganska enkelt att spela för honom om man inte hade supertalang. Mm. För då visste man vilka positioner man skulle vara i, det var ganska, liksom så här, man gjorde ingenting som han kallar extra, utan det var ganska enkelt liksom. Så att alla visste sina roller, och då... Och det ena ledde till andra, och vi blev verkligen superbra.
Och jag tänker också, han är i Belgien nu alltså då.
Ja, exakt.
Har Belgien ett landslag som är bra, eller varför har de en proffsliga som ni går till, flera stycken?
Det är väl lite som, Belgien har ett bra landslag, absolut. Det är inte något superlandslag. De investerar väldigt mycket pengar i idrott. Alltså det är bara att kolla fotbollen, liksom hur bra de är där. Mm. Och de tar ju kliv också i de andra idrotterna. Så att det är sponsorer, det är lite... Det är en helt annan kultur också i liksom hur fansen är. Och, ja, folk gillar idrott på ett helt annat sätt skulle jag säga. Det är liksom så att man säljer mer än bara matchen. Visst, i Sverige, i fotboll, hockey, liksom, man kan ta en öl och sånt där. Men i basket, jag vet inte hur det är i handboll, men i basket är det verkligen så att man säljer bara matchen. Det är ganska tråkigt. Där säljer man lite mer, liksom. Så man säljer mer en upplevelse, du har massa, jag vet inte. Det finns liksom en efter matchen så har liksom, sätter de upp massa så här stånd. Man kan äta, man kan dricka, ja, så. Liksom, förstår vad du menar?
Mm, det är precis samma här, att ja, det är verkligen en annan liksom, en helhetsupplevelse, en hel kväll snarare än att gå och titta på en match bara.
Precis, så att det är lite så. Det har ju ökat liksom hela grejen.
Så, hur mycket pengar är det i basketen i Sverige och Europa?
I Sverige är det väl, alltså som landslagsspelare så har man, om man inte spelar i Luleå och Borås skulle jag säga, jag tror att det är de två lagen som betalar mest, så är det väl, alltså det, man klarar, alltså det är en svensk lön, en vanlig svensk lön skulle jag säga, kanske lite mer. Så att, alltså du klarar det absolut, du behöver inte jobba vid sidan om eller något sånt där, men det är inte så att du efter karriären att du bara kan sluta spela. Nej, eller säga, sluta jobba liksom. Så det är absolut inga sådana pengar. I utomlands, i Rumänien och Slovakien är det väl samma pengar som Sverige, kanske, fast bara netto då.
Okay.
Så att det blir lite mer. Och sen får du betala lägenhet och allt sånt där liksom.
Vad blev du lovad inom Bukarest där då?
Där blev jag i Mures där jag var. Så där blev jag lovad 4000 euro då, netto.
Okay.
Men ja, det kom ju en av fyra löner liksom, eller tre eller vad det var. Mm. Men i Litauen där var det väldigt bra. I Belgien var det helt okej också. Så det har inte varit något speciellt. Det har inte varit något.
Ligger där omkring ungefär i alla fall.
Ja, det ligger där.
När vi pratade lite om innan din karriär tog fart där, du nämnde precis Borås. Jag har lite kopplingar både till Borås och till Södertälje, då jag känner Jonte Karlsson lite grann.
Okej, okay, ja, det är klart jag vet. Han ligger.
Ja. Han var ju tränare i både Borås och Södertälje. Var du, jag kommer ihåg Magic Johnson, han var ju i Borås väl 99?
Ja, något sånt, ja. Det var väl lite nära.
Var du med på någon bortamatch där och såg honom eller?
Nej.
Han var 10 år gammal eller?
Ja, exakt. Jag var 11 år.
Aha, okej. Okay, det missade jag. Men du kanske...
Nej, jag kommer bara ihåg att jag såg honom på tv. Det är väl det enda. Så att, jag tror inte ens han var i Södertälje och spelade. Han var väl mest i... Han var väl, jag tror bara han spelade hemmamatcher.
Kanske ja, han spelade bara 10 matcher tror jag. Okej, okay. Nej, du såg det alltså inte honom. Det var
nej,
trist.
Nej. Och sen Scottie Pippen, om ni kommer ihåg vem det är, eller vet vem det är. Han spelade i en match för Sundsvall Dragons. Då gjorde de värsta jippot för det. För det var bara en enda match. Och då mötte de ligans sämsta lag då, så att han kunde glänsa lite.
Hur gick det för honom i den matchen?
Ja, det gick väldigt bra. Han hade över 20 poäng. Sundsvall vann. Det gick bra för honom den matchen. Det var ganska kul.
Vet man vad Sundsvall fick pröjsa för honom en match?
Man har ingen aning, men jag tror att de gick plus minus noll på den. Okay. De sålde ju extrema reklam och det var helt fullsatt. Och de tog in maskotten från Chicago Bulls. Benny the Bull. Eller vad han heter. Så de gjorde ju stort jippo av det hela.
Men om man ska gå till Scottie Pippen och vem var det med? Rodman och Jordan, eller?
Ja, precis.
Kommer du ihåg den storyn om när de skulle värva Rodman, eller?
Nej, det har jag inte.
Okay. Michael Jordan var ju svinpepp på att de skulle värva Rodman, och Pippen sa att han typ kommer sluta om de gör det. Men Michael Jordan var helt övertygad om att de skulle bli oslagbara med honom, trots att han var så strulig. Så han hade pratat med coach och sagt, kommer du kunna kontrollera Rodman? Och så hade han sagt, ja, jag kommer kunna fixa honom. För att de behövde just han. Det som var med Rodman var väl att han var otrolig på rebounds.
Ja, det är uttaget, precis.
Ja, exakt. Och då, Michael Jordan hade ju verkligen rätt i det, att de fick det att funka allihopa. Men Pippen var otroligt skeptisk till att de skulle värva Rodman.
Nej, det kan stämma.
Men då kan vi komma in på, han är väl en av dina förebilder?
Michael Jordan, ja, absolut. Alltså, det var väl allas förebild när man var, när man växte upp. Alltså, som 80-talist i alla fall. Jordan var ju som störst där på 90-talet. Så att han var ju allas. Det känns som att alla som spelar basket i Sverige, alltså det känns som att det var deras idol. Han och Iverson var ju de stora liksom idolerna. Nu kommer jag kommer ihåg vissa matcher bara liksom, när man sett de här skotten och sånt där. Sen kommer jag inte ihåg det dåliga han gjorde, men man kommer ihåg allt bra liksom. Han var ju super atlet, och man trodde man skulle kunna hoppa lika högt som han och allt sånt där. Det hände ju såklart inte.
Har det någonting att göra med då att du har ett liksom, vad ska man säga, lyxfällan beroende av att köpa Jordan skor idag, eller?
Ja, du tänkte så. Ja, jag vet inte. Lite så. Det började väl lite så, för jag ville verkligen ha Jordan skor. Och det var väl det jag spelade med oftast. Och sen, sen de mest klassiska, de som var populärast på honom i alla fall, Jordan 11, och de är lite så här patent leather heter det liksom runt om. De använde jag och spelade jag väldigt mycket med. Tyckte jag väldigt mycket om. Och där någonstans började mitt liksom sneakerberoende då. Och sen det ena ledde till andra. Och nu sitter man här med en samling på runt 100 par.
Ja, det är en kontantinsats på Kungsholmen du sitter med där.
Ja, det är något sånt där. Exakt.
Får du höra att du har lagt ner för mycket pengar på det där av din familj?
Nej, det får jag absolut inte. Jag ser ju också som så här, investerings... lite som investering, för jag har ju ganska många som är helt oanvända. Så jag har ett 50-60-tal som är helt oanvända, som jag aldrig har rört. De sitter i låda liksom. Och de går ju bara upp i värde hela tiden. Så att det är väl lite som att folk som samlar på vin, folk som samlar på lite andra liksom så här objekt, så samlar jag på sneakers.
Är du sugen på att använda några? Eller känner du att liksom det här, det kostar för mycket att använda ett par av dem här?
Det finns någonting som heter i sneakerspråk one to rock, one to stock. Så man köper alltid två par. Så ett par, om du verkligen gillar det, så ett par använder du, och ett har du bara liksom, som du bara har i låda hur länge som helst.
Så ja, smart.
De jag verkligen ville ha, som jag ville verkligen använda, de har jag köpt två par av.
Sitter du på då liksom release-dagen och klickar, uppdaterar sidan när de ska släppas de här sneakersna?
Ja,
eller?
Absolut, absolut. Jag sitter med program som köper skor åt mig.
Är det så bra?
Ja, alltså, det går ju inte att få tag på det annars. Det är helt...
Men vad är det för program?
Ja, men det är lite så här, alltså man har, ja, det heter, det är lite så här bottar och sånt som köper dem åt dig. Så att så fort det släpps, för sidan brukar ju lagga ofta, det är ganska svårt att ta på. För det blir en sån stor marknad av det. Så att jag har lite så här, något program som liksom uppdaterar hemsidor i bakgrunden då. Så att jag får inte upp liksom själva, jag behöver inte trycka på skon. Välja storlek, trycka på checka, gå till varukorgen. Jag behöver inte hela den här processen, utan jag trycker på en knapp och då går det till varukorgen direkt.
Okay.
Så jag menar. Så att det är lite sådana där program.
Ja, det låter ju som att du är djupt inne i det här beroendet i alla fall. Men
är det någon?
Förlåt.
Nej, kör han på.
Nej, jag ville bara egentligen leda in oss på pest eller coolare här.
Har du kört det någon gång?
Ja, vi kör.
Det är 10 stycken, 2 alternativ. Fråga nummer 1. Skulle du välja att ha en tå för mycket på varje fot eller ha en tå för lite på varje fot?
En tå för lite.
Skulle du vilja hitta ett barn i 9 soptunnor eller hitta 9 barn i en soptunna?
Ett barn i 9 soptunnor.
Ja. Fråga nummer 3. Skulle du vilja vara ett geni i en värld av ointelligenta människor eller vara en korkad person i en värld av intelligenta människor?
Nej, geni.
Genit.
Ja.
Ja. Måttligt olycklig nykterist eller en lycklig alkoholist?
Jag skulle verkligen vilja vara lycklig, men jag skulle inte vilja vara alkoholist. Men jag får väl ta den då, lycklig alkoholist då.
Ja, hur, dricker du mycket alkohol?
Nej, sådär, jag har aldrig druckit alkohol i mitt liv.
Aldrig?
Aldrig. Så okay. jag vet inte hur det är att vara alkoholist. Eller hur det är att dricka överhuvudtaget.
Nej. Okej, fråga nummer 5. Yoshi Yamamoto eller Jordan?
Okej, du tänker på Y3 eller Jordanskorna.
Exakt.
Nej, men Jordanskorna självklart.
Ja. Dansband eller dragspel?
Dansband.
Alltid få somna bredvid den du älskar men aldrig vakna upp ihop. Eller aldrig somna ihop med den du älskar men alltid vakna upp ihop.
Jäkla fråga. Det andra alternativet, alltid vakna upp ihop.
Ja, att du får somna själv men du vaknar alltid upp med personen.
David, du har ju en teori där att man liksom, tjejer väljer alltid att somna med någon medan killar i 100% av fallen hellre vaknar upp med någon än att gå längre som någon.
Mm. Ja. Jag måste ha lite space också när jag väl vill sova. Jag gillar inte det här själv. Jag var väldigt nära. Nej. Så att den där passar mig ganska bra.
Fråga nummer 8. Ja. Skulle du välja att undervisa sexualkunskap för högstadieelever eller undervisa matematik för högstadieelever?
Matte.
Är du bra på matte?
Ja, helt okej. Okay. Jag tror att jag är bra.
Man brukar ju säga också att är man bra på matte så är man lite sämre på språk och vice versa.
Ja, det kan nog stämma.
Du är lite halvknackig på språk.
Nej, men jag är helt okej på språk. Men min flickvän är lite halvknackig på matte, men superbra på språk.
Ja, du ser. Fråga 9. Lägg upp nakenbilder av dig på Facebook eller addera 50 kilo till din nuvarande kroppsvikt?
Addera 50 kilo.
Sista frågan. Skulle du välja att tatuera svanken med texten Basketball, bitches and burek eller för all framtid ha pikétröja med uppfälld krage?
Det var ju svår, supersvår. Nej, det skulle vara en uppfälld krage, men det är fan för jävligt alltså. Det skulle vara.
Har du rockat uppfälld krage någon gång eller?
Ja, det har jag väl. Det var väl där i gymnasiet någon gång när man trodde det var så jävla cool alltså.
Ja. Så där. Ja, det var det. Pest eller coolare?
Jag bara direkt här, har tjejen varit med dig på dina resor till Belgien och Slovakien?
Nej, hon har varit hemma. Men det har funkat ganska bra. Hålla ett långdistansförhållande. Och sen har det alltid funnits liksom luckor. Man, jag har kunnat åka hem och hon har kunnat åka. Så vi har ungefär sett en gång varannan månad ungefär under en vecka. Ungefär. Så. Okay. Det var lite så. Mm. Mm.
Man skulle kunna säga att du är din pappas son här.
Ja, det är väl det jag är i så fall.
Att du lämnar liksom din fru hemma.
Ja,
och du åker iväg.
Fast jag har inga barn än. Så att,
nej.
Han lämnar barnen.
Dricker din tjej?
Ja, i måttliga mängder, ja, precis. Det gör.
Har du körkort?
Ja, jag får köra mycket bil,
ja. Ja, precis. Perfekt. Ja. Ja, eller jag tänker på, hon är väl glad för det, då tänker jag mig.
Jag får ju köra. Alltså, då när jag väl var rookie där i Kings, när jag fick körkortet, 18-19, ja. Hela, då det var mycket. Det var mycket de här äldre grabbarna, ska du med ut eller ska du med hänga med oss? Jag tänkte, vad fan, de vill ha med mig liksom. Det klubbar var nice och styrper. Ja, det fanns ju en anledning till varför de ville ha med mig.
Ja, jag fattar. Men om vi är inne på den rookie Dino, vad hade du velat säga till honom med det du vet idag?
Ja, men jag tycker att han var väldigt, väldigt, väldigt bra. Men framförallt att jag tränade väldigt hårt även då, men man skulle kunna träna ännu lite mer. Träna ännu lite mer och allt kommer lösa sig.
Så. Hade rookie Dino något problem med självförtroende eller hjärnspöken någon gång?
Nej, absolut inte. Det är extremt kaxig. Och trodde han var bäst. Väldigt högt självförtroende. Hjärnspöken har i så fall kommit ut lite på senare tid. Men då kände jag att jag inte har någonting att förlora.
Vad är det för hjärnspöken?
Nej, men du, nu senare tid liksom man börjar tveka på vissa skott eller man sätter lite mer liksom så här på sina egna axlar då. Jag måste liksom prestera väldigt bra för att laget ska vinna. Då tänkte man inte alls den där banan, utan det var bara liksom så här, allt jag gör är bara en bonus. Och jag kommer lyckas förr eller senare, jag är bäst.
Var är du idag i livet och i din karriär då? Vad tänker du vad de nästa åren kommer att bli så?
Nu har jag kommit hem till Sverige och Södertälje, för att det är ju en av guldfavoriterna till och med hela SM-guldet, Champions League-kvalet och FIBA Eurocup-spelet. Så jag är absolut inte tillbaka hemma för att trappa ner, det är jag inte. Utan jag ser väl det här också som en kanske möjlighet och kanske spela i Europa då för att få upp ögonen lite mer. För jag skulle vilja spela utomlands något år till igen. Till en bra liga då. Mm. Typ Frankrike och så. Tyskland. Sen, jag är väl där. Jag har fortfarande drivet och jag känner inte alls att jag är sugen på att trappa ner eller lägga av.
Känner du att du har den kapaciteten och den nivån att spela ett bra lag i Europa då? Eller vad är det som,
absolut.
Vad är det som avgör det då, i sådana fall?
Det är väl lite timing kanske. Alltså inte basketmässigt, utan man, eller agent timing, att man har lite tur. Sen, alltså basketmässigt, absolut, jag tror, det vet jag att jag kan göra. Jag tror att det är lite små andra grejer måste klicka, liksom, att någon ser det vid rätt tillfälle och lite så. Därför också Europaspelet känns lockande. Lite sådana grejer.
Hur många år känner du att du har kvar i det då på den nivån innan du vill komma hem och mjölka kossan i Sverige liksom?
Ja, det är inte så många år till, tror jag. Jag är 31 nu, så jag max 4 år till, 35. Sen ska jag väl börja tänka på vad man vill göra senare i livet. Jobb och starta någon annan karriär liksom.
Har du förberett dig för någonting för det?
Nej, det har jag inte. Alltså, jag har ju gått 2 år i högskola, så jag är 1 år kvar för att få min ekonomikandidatexamen. Men jag vet inte vad det är för liksom banor jag vill ta. Jag skulle vilja sälja något inom sälj då, sen inte någon marknadsföring, något sånt tråkigt. Kanske starta något eget på något sätt. Jag vet inte riktigt än. Men något i den banan
liksom. Om pengar inte var en issue, vad skulle du göra då?
Om inte pengar var en issue.
Ja, men alltså, om du inte behöver pengar för att tjäna, alltså så här, du behöver ingen lön.
Ja.
Vad skulle du pyssla med då om du inte hade basketen?
Alltså jag tror helt att jag skulle starta någon så här sneakerbutik. För jag har ju väldigt mycket driv i det och jag kan väldigt mycket om det. Jag skulle väl starta någon, det har ju börjat lite sådana typ så här hype, så här, typ second hand butiker för så här, limiterade sneakers. Så att det är inte gamla sneakers, utan man, det är ju så här sneakers som ingen kan få tag på, men alltså man skapar lite typ som gamla, jag vet inte om ni kommer ihåg, men typ så här hockeybilder, så när man var liten och fanns, man gick till någon butik och så fanns det liksom så här, oh shit, den där Steve Eisenman, han vill jag ha, han kostade $500, fan vet jag, men typ så, fast med limiterade sneakers.
Ja, okej, okay. Så var det, man åkte ju till Södertälje, jag bodde i Salem, då åkte man till Södertälje till någon, du vet, så här, som såg ut som att han inte fick vara nära en förskola och fråga vad Dominik Hasek var värd.
Ja, exakt, ja. Exakt. Lite sånt fast om sneakers. Sådär.
Ah, okay. Ja. Det tycker jag låter verkligen som right up your alley. Någonting som du kan och brinner för och är intresserad av.
Ja, jag var inne i en sån butik utan att veta det i New York i somras. Och trodde att jag gick in i en vanlig skobutik. Och liksom, jag tycker att det är kul att ha snygga sneakers. Men jag är absolut inte inne i den världen. Så när jag liksom vände på prislappen. Jag tyckte de såg lite halvbegagnade. Vände på prislappen och så kostade det liksom $1,000. Och så var det så här, okay, nu är jag inte inne på min egen hemmaplan.
Exakt den där butiken som du tänker på nu. Jag tror jag vet vilken det är. Den var en sån där butik skulle jag vilja... något sånt liknande skulle jag vilja starta. Så en av världens absolut största sådana här butiker, och de heter Fly Club, de är i New York. Jag vet inte om det var den butiken
Var
i. Men de har ju, vet du, alltså skor för alltså $50,000 ett par skor. Jag kan säga superlimiterade.
Men vad är det för att du, jag har sett också att du har en del samarbeten på din Instagram.
Ja, lite grann så. Lite med Nocco, med det är många atleter som har det. Och sen berjur, och de gillar det, är lite kosttillskott, det naturliga, alltså så naturligt som det går att göra ett kosttillskott.
Och inte någon soul också?
Soul story, ja, det är lite skor.
Ja, exakt. Jag tänkte, men då har du väl ändå lite kontakter och så också?
Absolut. Så jag har lite kontakter där.
Men en annan fråga som jag är intresserad av. Jag tänker, men när man rör sig i lagidrott och med folk som kan mycket och så, vad är det bästa rådet du har fått i ditt liv, tycker du?
Det är väl att, alltså, det är väl ingen råd, det är väl ganska klyschigt, men det är väl så här, allt kommer lösa sig ändå. Så att om du lägger ner den tiden och du lägger ner den kraften liksom, så kommer det lösa sig på ett eller annat sätt. Och det har jag fått höra, men det är ganska klyschigt att säga, men det är någonting som verkligen har hängt med mig. Och att vara så förberedd man kan vara. För många säger att man är nervös inför en match, så jag är mer så här, tvärtom. Känner jag att jag är förberedd för en match, då finns det ingen anledning för mig att vara nervös eller vara stressad eller någonting, för då har jag gjort Jag har gjort allt jag kan på något sätt.
Då skulle vi kunna komma in på våran standardfråga som vi har om death row måltid. Vad är din death row måltid? Att du sitter på death row i USA, du ska avrättas om 24 timmar, men du har rätt till en måltid och det får vara vad som helst. Vad är det?
En riktig napoleonsk buffalmozzarella pizza. Och då ska den flygas från därför.
Den ska vara gräddig.
Ja, exakt. Det ska vara jäkligt bra. Och det ska vara med napoleonsk mjöl och allt sådär. Jag var i Napoli nu i somras. Alltså, den pizzan var fantastisk. Alltså, det går inte att beskriva någon. Men det ska vara en väldigt enkel med buffalmozzarella bara.
Alltså, köper du mycket pizza hemma i övrigt? Nu har du käkat din drömpizza vad det verkar. Men kör du pizza hemma annars?
Jag kör väl ungefär en gång i varannan vecka. Eller var tionde dag ungefär.
Vi har ju också ett segment här där vi brukar prata lite om djungelknep.
Okej.
Har du hört talas om djungelknep?
Nej, ingen aning vad det är.
Ja, men det är saker i köket som underlättar, eller hur skulle du beskriva det?
Jag skulle beskriva det som liksom små, kan tyckas triviala knep och tips som tar den maträtten man vill göra till the next level.
Aha.
Och David jobbar som kock och därför så sitter han inne på en oändlig bank av djungelknep.
Åh jävlar, okej. Okay.
Men då kom jag faktiskt på ett djungelknep apropå pizza. Alltså när man köper hem en pizza och så kanske det blir lite över, så sparar man det till dagen efter och så mikrar man den och då smakar det som att man håller på att nagga på mormors liksom underarmshud. Det är sekt och jävligt. Men djungelknepet här då, det är att ta gårdagens pizza, dundra på en stekpanna på ganska varmt utan att ha något fett i, och så lägger du ner pizzan där. Och när då pizzan har blivit varm tillräckligt, då kommer den bli krispig, god som en nybakad pizza. Så att du kommer aldrig behöva käka liksom saggig mikrovågspizza. Ja, det här är life changing.
Shit, jävla lifehack. Så utan olja eller inget, bara på pannan.
Exakt, på med slicen på pannan utan något fett eller någonting. Så kommer den bli krispig som fan.
Ja, det ska jag testa.
Tror du att mormödrar nere i Napoli godkänner det här djungelknepet, eller hur ser de på det?
Ja, jag vet inte. Det får David svara på.
Jag tror att de inte ser med det på blida ögon.
Nej, det tror jag.
En sak då också med att du har varit runt en del, då har du duschat i olika omklädningsrum, tänker jag mig.
En hel del, ja.
Ja. Har du, vi har en fråga här som brukar beröra kissrumsklimat. Kan du se om det har, eller hur har det funkat där du har varit? Har det varit skillnader länder, kulturer emellan, eller har du bara...
Hur mycket kissas det i duscharna helt enkelt?
Ja, i Polen där är det helt vilt alltså. Där kör man massa strålar. Alltså där mixar man strålarna liksom. Man är flera grabbar där.
Ja.
I Sverige är det mer liksom så här, alltså så här, det är väldigt så här... fina grabbar, liksom det, man gör inte något sånt där. Polen, där var det.
Där är ingen...
Nej, men det var liksom så här, tänk, det var så här, fyra duschar, långsida, och så var det ett stort hål i mitten. Typ så, där vattnet rann ner, liksom. Och där var alla bara, så det blev typ som en fontän bara rakt ner i den.
Ah, fy fan. Men kör du, duschar du tofflor, eller kör du bara liksom?
Ja, jag är tofflor, jag går inte sitta. Jag är för svensk.
Har du några andra fobier, alltså?
Nej. Inte fobier, bara att jag är flygrädd och det enda, men inga fobier.
Du blir inte äcklad av något?
Nej, jag tror, nej. Visst, jag tycker saker är äckligt, men det är inte så att jag blir alltså äcklad.
Nej, om ett par riktigt dyra limiterade sneakers är liksom nedgångna och förstörda.
Lämnar du in dina skor själv rengör du dem själv?
Nej, jag rengör dem själv.
Har du några tips till folk som har sneakers och tänker att de vill fräscha till dem? Vad är några enkla steg för dem? Ett djungelknep för sneakers?
Ja, men våtservett efter varje besök. Alltså när man varit ute en lång dag eller någonting. Bara kör man en vanlig våtservett. Bara runt om och det är runt.
Nej, bra djungelknep. Du slänger inte in de, eller jag förstår att du inte slänger in de dyra, men jag brukar slänga in tygsneakers som jag har i tvättmaskinen, en liten så här... runda.
Ja, hur gör du det då?
Ja, men då på låg temperatur, typ handtvätt.
Rakt in då?
Ja, bara rakt in och okay. jag tycker det är jättebra, men det känns som att det borde ju vara svära lite i kyrkan här.
Ja, alltså det funkar. Jag hade dock haft in dem i örngott.
Mm.
Jag har en sån här påse jag brukar slänga in dem i, som min tjej tvättar sin BH i liksom.
Ja, men det är lite samma. Men det är bara mest för att man inte vill att det ska komma in någon, alltså så här, typ grus i maskineriet eller något sånt där. Alltså om du har under skon eller något, jag vet inte. Man kan ju missa ibland. Så då om du har ingen örngott, då liksom fastnar allt.
Jättebra djungelknep också. Ska jag testa. Topp. Nej, men Dino, vad ska vi börja runda av lite här kanske?
Ja, men...
ja. Så om man vill se dig spela så kommer man till Täljehallen.
Täljehallen. För att se oss i basketligan och förhoppningsvis fightas för ett nytt SM-guld.
Ja,
kul.
Tusen tack för att du ville vara med, Dino.
Tack själv, grabbar. Det var jävligt kul.